Ja, det här är Åke Sandin och då följer som vanligt Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, dess 1466 sändning som hörs i 14 dagar till den ett par gånger per dygn till söndagen den 27 maj när ett nytt Radio Tuff sänds. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program. Programmet den här gången i största korthet. Ja, rosor delar vi ut bland annat till de som motsätter sig att USA sagt upp kärnenergiavtalet med Iran. Den hoppfulla utvecklingen på Koreahalvön kommenteras av Koreakännaren Christer Lundgren. Och Tuffs ordförande Lisa Norgren Benediktsson intervjuas om mötet med de nyanlända då Syrien var ämnet. Men först ett litet pepp för rosorna.
Say she bound, lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, say she bound.
Ja, peppad utav Louis Armstrongs tal om vad som är bra, bon, good. Så ska jag nu dela ut veckans rosor ifrån Radio Tuff. Den första går till alla vänner av den gamla stolta folkrörelsetraditionen, vilka redan har erlagt årsavgiften till Tuff för 2018 på 200 kronor. Andra är varmt välkomna att betala densamma på Tuffs plusgiro 16 01 37-60. Det är väldigt uppmuntrande för oss som jobbar nästan heltid frivilligt med Tuff och Radio Tuff att det är folk som gillar oss. Nästa ros går till Tuffs utskick av kalendariet och Tuffbladet för maj-juni 2018 till de uppåt 400 betalande medlemmarna. Se förresten min blogg tuffsandin.blogspot.com. Där finns kalendariet och Tuffbladet med. Och sen till Internationalen. Men den censurerade versen som man inte sjunger längre. Och som lyder så här. Jag kan inte sjunga så jag läser den. Till krigets slaktande vi dragits. Vi mejats ner i jämna led. För förstas lögner har vi slagits, nu vill vi säkra evig fred. Om det oss driver dessa kannibaler mot våra grannar än en gång, vi störtar våra generaler och sjunger broderskapets sång, upp till kamp och så vidare. Nästa ros går till de som varnar för USAs nya kärnvapen som ska utplaceras i 5 europeiska länder. De nya atombomberna är betydligt mindre än tidigare kärnvapen, därtill styrbar med bara med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem, sa han stöddigt. En ros till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, som nu meddelar rustningarna i världen. Att rustningarna i världen nu uppgår till cirka det svindlande beloppet av cirka 15 000 miljarder kronor. Det är ett enormt slöseri med pengar på att förbereda massmord på medmänniskor. Klart mest satsade USA på vapen över 9 gånger mer än Ryssland som faktiskt nedrustade med 20% 2017. Och som halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland. En stor ros till avspänningen mellan Nord- och Sydkorea som bland annat yttrat sig i samarbetet på det idrottsliga området. idrotten förbrödrar Korea. Den nya avspänningen mellan Nord- och Sydkorea efter det att länderna allt sedan det förödande Koreakriget 1950-53 avslutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Senare i detta radiotuff hörs Koreakännaren Christer Lundgren kommentera den hoppfulla utvecklingen. Sen är ros till Tyskland, Frankrike och Storbritannien som tillsammans med de två andra undertecknarna av FNs atomenergiavtal IAEA, Ryssland och Kina försöker att upprätthålla avtalet med Iran trots att USA nu lämnat det. De har inlett ett närmande till Iran. En ros också till den erfarna diplomaten och före detta internationella vapeninspektören Rolf Ekéus som kritiserar USAs uppsägning av kärnenergiavtalet med Iran. Han framhåller att det innehåller en regelbunden koll av eventuella iranska kärnvapenplaner. Rosor till skribenten Patrik Paulov som på tal om den massiva israeliska flygbombningarna av iranska mål i Syrien skriver, citat, oavsett vad svenska medier rapporterar så har varken Syrien eller dess allierade, Iran, libanesiska Hezbollah och Ryssland intresse av mer krig. Ingen av dem har något att vinna på att provocera fram mer strider, förödelse och elände. Ingen av dem har något att vinna på att angripa israeliska mål. Och det oavsett om det finns på de ockuperade syriska Golanhöjderna eller i Israel. Slutcitat. Ja, Golanhöjderna, ja. Några fakta om dem som iranskt flyg påstås ha angripet kallas i pressen för Israel. I själva verket erövrades de av Israel under sexdagarskriget 1967. Den absoluta merparten av områdets invånare, syriska invånare, över 130 000, antingen flydde eller fördrevs av de israeliska styrkorna. Bara några dagar efter vapenvilan började israeliska trupper rasera byar och gårdar runt om på Golanhöjderna. Golan betraktas av FN och världssamfundet som Israel ockuperade syriska territorier. En ros sedan till Anders Björnsson i rörelsen Nej till NATO som kommenterar att försvarsminister Peter Hultqvist i Washington slöt ett militärt fördjupningsavtal med USA. En historisk händelse enligt svenska NATO-vänner. Björnsson skriver, citat, detta avtal ingick samma dag som USAs president Donald Trump meddelade att hans land lämnar överenskommelsen med Iran om förbud mot att anskaffa atomvapen. En överenskommelse som låg till grund för den enhälliga och bindande resolutionen 2231 i FNs säkerhetsråd, vilken alla parter är förpliktigade att följa. Trumps åtgärd är ett starkt destabiliserande drag i världspolitiken. Och då hade ändå bara några veckor gått sedan Förenta staterna och Frankrike och Storbritannien Storbritanniens bombningar av Syrien ett klart och otvetydigt brott mot folkrätten. I ett sådant läge är Finlands och Sveriges opåkallade närmande till de amerikanska ambitionerna provocerande, minst sagt. Slut på citat. Det var Anders Björnsson som sa det där. Och en stor ros till fredsforskaren Jan Öberg, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning i Lund, som under rubriken The US Declared War on Iran skriver en lång och mycket läsvärd artikel. Ett stycke i hans text har rubriken Why Iran is not a threat. Där skriver han att det är olyckligt för USAs militaristiska utrikespolitik att Iran inte utgör något hot mot USA eller dess allierade. Sånt prat är rent nonsens, säger Öberg. Och han tillägger genom att påpeka att under mer än 250 år har Iran inte invaderat något annat land. Iran är i Syrien på inbjudan från den lagliga regeringen i landet, framhåller han. Iran med sina 80 miljoner invånare satsar 15 miljarder dollar på sin krigsmakt. Israel med en tiondel så stor befolkning satsar 16 miljarder på militären och har dessutom kärnvapen. För att inte tala om Irans ärkefiende Saudiarabien som med sina 69 miljarder dollar till sin militär är den tredje största krigsmakten i världen. Och på telefon är jag ända från Vällingby har vi nu till Radio Tuff med oss Christer Lundgren, en utmärkt Koreakännare. Hur känns det nu för dig med de här nya hoppfulla avspänningen mellan Nord- och Sydkorea?
Ja, det är ju väldigt glädjande. Alltså, jag känner mig väldigt upprymd över den utveckling som är på gång på Korea. Men där Nord- och Sydkorea tar sitt öde i egna händer så att säga. Och Kim Jong-un, den nordkoreanska ledaren, och Moon Jae-in, den sydkoreanska presidenten. De träffas och bestämmer att nu ska det inte bli något mer krig på Koreahalvön. Nu ska vi inleda en era av fred.
Det var ju ett väldigt kostsamt krig redan 1950-53 som de flesta människor har glömt nu eller inte känner till.
Ja,
hur var det kriget?
Det var ett förödande krig och det hängde ihop med Koreas delning några år tidigare, va? Mellan de segrarmakterna i andra världskriget, Sovjetunionen på ena sidan och USA på andra sidan.
Ja.
Och Korea hade ju sedan 1000 år tillbaka varit ett enat land och ville förbli det. Och då på grund av den här stormaktssituationen så skapades två regimer som bägge hade anspråk på att vara rättmätiga ledare över hela landet så att säga, va?
Och man slöt inte fred, man bara ett vapenstillestånd som ännu gäller.
Det var ett inbördeskrig från början, men det blev ett försvarskrig mot utländsk intervention när USA i spetsen av 15 andra länder intervenerade på sydsidan. Och sen så bombade man hela Nordkorea alldeles flatt för att försöka inta hela halvön. Och det var 2-3 miljoner människor som dog i det här kriget, huvudsakligen på grund av USAs bombningar.
Civila mest?
Vad sa du?
Civila?
Ja, civila. Ja, naturligtvis fanns det stridande också, men det gick väldigt hårt ut över civilbefolkningen. USA bombade dammar så att det blev översvämningar och svepte med sig en massa folk och annat.
Det var för 60-70 år sedan det.
Ja, det var 50-53 där.
Ja.
Sen har det aldrig blivit någon fred efter det. Alltså,
det som har bidragit lite grann till avspänningen är ju idrotten. Och så gammal idrottssportfåne så gläder mig, fastän aktieägarna i de stora amerikanska vapenindustrierna har fått sänka sina anspråk och sörjer. Men,
börsen störtdök ju när fredsavtalet hade slutit här. Alltså den amerikanska vapenindustrins aktier rasade kraftigt när det blev fred på Korea. När man sa att man vill ha fred på Korea. Det är ju inte ända framme där, men principuttalandet. Men för sporten är väldigt viktig. Den här bordtennismatchen i Halmstad till exempel. Eller bordtennistävlingen VM i bordtennis.
Ja.
Där det nord- och sydkoreanska laget gick samman och vann en bronspoäng för det enade Korea. Det tyckte jag var
just
en väldigt viktig symbol.
Och i OS, vinter-OS i Sydkorea,
så spelade ju nordkoreanska och sydkoreanska kvinnor i samma ishockeylag.
Ja, visst, precis. Det var också en viktig signal. Nu... Det var där som det började så att säga fysiskt påtagligt i vinter-OS. Där nord- och sydsidan mötte varandra och hjärtligt visade sin vilja till enhet och avspänning.
Nu är det många som säger att det är Donald Trumps väldiga hot om vrede och utplåning som har gjort att Nordkorea har övergivit sina kärnvapenplaner. Hur stämmer det?
Ja, nej, jag tycker att det är viktigt här att det som Pierre Schori påpekade, att koreanerna själva tar ansvar för sitt lands framtid. Och det är ett föredömligt exempel på god krishantering och framgångsrik diplomati. Ja. Sen är det ju en annan sak att USA har, eller Donald Trump har ett behov av att framställa sig inför opinionen i USA som att det här beror på hans kraftfulla agerande och annat sånt här. Men de facto så är det ju inte så, utan han är ju en oberäknelig figur, men han måste ju ha med sig opinionen och även de här krigshökarna på sin sida för att kunna komma till ett avtal. Så får vi väl se vad avtalet så småningom blir.
Han ska ju träffa Kim Jong-un.
Ja, det ska han göra nu i slutet av maj eller början av juni. Singapore talas det om just nu. Jag vet inte om de har spikat det, men så säger ryktena.
Att det ska ske?
Att det är där de ska träffas.
Ja, vad tror du om det mötet då? Kommer Kim Jong-un att avstå från kärnvapen?
Ja, Kim Jong-un har skaffat sig kärnvapen för att undvika krig. Det måste man ju ha klart för sig. USA har länge haft kärnvapen för att hota med krig och framtvinga sina önskemål. Men här är det defensiva vapen. Och det är klart att om hotbilden på allvar försvinner så minskar också behovet av avskräckande vapen.
Mm.
Så att det är en fråga om trovärdighet på båda sidorna och successiv nedtrappning. Erfarenheten enligt min mening visar ju att man inte kan lita på USAs ord. Sedan indiankrigen och framåt så har de ingått avtal som de har brutit. Och
senaste.
Avtalet med Iran är ju det senaste, va?
Ja, det är det senaste.
Man får se vad det blir för nedtrappningar och hur långt man kommer i den processen. Men målsättningen som de har uttalat är ett kärnvapenfritt eller denukleariserat Korea.
Tror du, Christer Lundgren, att de slutar fred äntligen efter Koreakriget 1953?
Ja, någon gång måste man ju göra det, och nu har Nord- och Sydkorea gemensamt uppmanat USA och även Kina att tillsammans gå med på att sluta fred.
Ja.
Och det är ju hoppfullt och lovande, och jag förmodar att det på något sätt är förankrat i Washington också, eftersom som Sydkoreas president nästan måste göra det innan han kan ingå sådana här avtal. Så att det finns förhoppningar om att man kan sluta fred.
Så du är optimistisk?
Ja, när det gäller Korea är jag optimistisk. Det är ju faktiskt så att Nordkorea agerar där utifrån en styrkeposition lite grann. Man har visat att man kan slå tillbaka, man har de vapen som behövs. Och det är tråkigt, men det är ju så som världspolitiken ofta fungerar, att det är en fråga om styrkebalans.
Ja.
Den som är svag riskerar att bli angripen.
Ja, det hände ju med Gaddafi i Libyen till exempel.
Ja, precis. Han gick med på att avväpna sina kärnvapen och invaderades och störtades och skändades på det skamligaste sätt.
Ja, det är i alla fall hoppfullt att du som kan mycket om Korea, Christer Lundgren, är optimistisk. Låt oss vänta på Donald Trumps möte med...
Ja, jag tycker att fler i Sverige borde vara optimistiska inför det här. Jag tycker det är en mycket reserverad bild man ger i massmedia. Alltså man är skeptisk mot överenskommelsen.
Ja. Tack ska du ha, Christer, för att jag fick prata med dig på telefon.
Tack.
Ända till Vällingby.
Ja.
Hej då.
Hej.
tuff har vi nu självaste tuffordföranden Lisa Nordgren-Bliriksson som håller på med integrationsprojekt för nyanlända varje onsdag kväll sedan i höstas. I onsdags hade ni Syrien som ämne. Varför det?
Vi har ju en blandad grupp med nyanlända som vi träffar varje onsdag.
Ja.
Och åtminstone tre av dem som kommer regelbundet är från Syrien.
Ja.
Och som nummer ett så har ju vi fokus på att träna svenska språket
med
det här gänget.
Där de svenska seder och bruk.
Ja, precis. Men språket är nummer ett. Men vi vill också att de ska ha lite koll på varandras hemländer.
Var är de andra ifrån då?
Etiopien, Eritrea, Afghanistan.
Jaha.
Och vi som bemannar ifrån TUFFs sida, vi tycker ju också att det är spännande att ta del av deras bakgrund. Och varifrån de kommer.
Vilken syrier hade ni som berättade om landet Syrien då?
Vi hade sekreteraren i Syriska riksförbundet. Han heter Fayez Kärstan.
Ja. Vad sa han för någonting?
Vad vi hade bett om det var att han skulle berätta om landet Syrien. Ja. Historia, kultur och så.
De har gammal kultur och historia.
Ja, de har ju det. Det är en fantastiskt land och fantastisk historia. Mm. Och civilisationens vagga låg ju faktiskt i det här området. De var först med jordbruk, de uppfann hjulet. Hammurabis lagar som lag grund för lagstiftning.
Och det är det Mesopotamien i nuvarande Irak det.
Men... Jo, precis. Det går ju, gränserna går över varandra där. Ja. De här gamla gränserna. Ja. Eufrat och Tigris.
Berörde han någonting av Syriens otäcka öde de senaste 7 åren? Detta vidriga krig som har dödat 500 000 syrier. Och drivit många miljoner på flykt.
Han nämnde det, men det vi hade bett honom om var inte att redogöra om kriget och sådär som de här ungdomarna har flytt ifrån.
Mm.
Utan vi ville ha en bild av de länder som de kommer ifrån.
Så ingenting om västliga flygbombningar och ISIS och turkiska överträdelser av gränsen och nu har Irak bombat Syrien på nytt och så vidare. Det var ingenting om det.
Nej, vi hade specifikt faktiskt bett om att vi inte skulle ta det här mötet, utan nu handlar det om historia och kultur. Däremot då, han berättade också om att Syrien har 7 stycken platser på världsarvslistan. Bland annat Palmyra, den här gamla antika staden. Som
den
är,
härjades av terrorister.
IS, ja. IS sprängde ju tempel där 2015.
Ja, ni berättade.
Så det går ju inte att komma ifrån det här kriget. Nej. Men det vi pratade om igår var mera det här positiva. Vilket fantastiskt land Syrien faktiskt är. Att det Innan det här kriget var 23 miljoner människor från väldigt olika folkgrupper som levde tillsammans då i ett land. Med olika religioner och olika
Shia,
kulturer.
Shia, sunnimuslimer, kristna och andra.
Shia har de inte, va? Det är 58% är sunni och sen är det alaviter och så är det kristna. Väldigt
men
få
alaviter
judar.
Är någon slags Shia-gren, men okej. Okay.
Ja, jag har inte koll på det. Men det var många olika kulturer som samsades i landet.
Nämnde han någonting om den nuvarande regimen Bashar al-Assad?
Nej, vi pratade inte särskilt mycket om nutiden. Däremot så tänker vi i TUFF att vi kanske i höst ska bjuda Fayez till ett möte. ett offentligt möte för in, medlemmar i TUF och mer diskutera situationen som den är idag.
Det skulle jag gärna vilja gå på om jag orkar.
Men du vet, de här mötena på onsdagarna, det är ju med de nyanlända och där pratar några väldigt lite svenska.
Ja. Vad frågade de honom då? De nyanlända? Hade de några frågor?
Ja, vad frågade de om? Nej, det kommer jag inte ihåg också vad de frågade. En fråga som jag hade var... vi säger ju ibland syrier och ibland säger vi syrianer, slarvigt och felaktigt.
Mm.
Det är ju olika. Syrier är ju alla som bor i landet Syrien.
Mm.
Och syrianer är en grupp.
Ja. Som finns i Södertälje också. Många.
Ja, säkert över hela världen numera.
Ja.
Men ett fantastiskt land och vi tittade också på foton och sådär. Och man blir ju imponerad och man hoppas ju bara att det ska bli fred i den här regionen.
Ja,
och
det är förfärligt att detta fina land har härjats och sönderbombats under 7-8 års grymt krig.
Mm.
Ja.
Mm. Jag tycker ju att det var fint att se de här killarna i vår grupp som kommer från Syrien. Hur... De sträckte på sig och hur stolta de blev när den här presentationen av deras land gavs. Att det inte bara var bilden av krig och kaos och tumult och elände, utan att det är en stolt historia och ett fantastiskt land.
Kommer ni i TUFs integrationsprojekt på onsdagskvällarna att ta upp de andra ungdomarnas hemländer också, Afghanistan och Etiopien och vad det nu är? Ska ni försöka med det?
Ja, det är tanken. Och sen så varvar vi det med våra vanliga inslag om svenska traditioner och hur Sverige styrs. Och vi har pratat mycket om hur Sverige styrs och partierna i riksdagen inför valet i höst.
Men ni ska ju iväg och guidas i Gamla stan, min favoritdel av Stockholm, och till och med åka ut i skärgården, va? Med båt, stämmer det?
Stor skärja,
Jaha.
Ja, nu när det är ljusare på kvällarna så kan vi ju kliva ut ur tufflokalen och visa Stockholm och Tyresö och våra smultronställen som vi tycker om, och viktiga platser vill de se som
de
riksdagshuset.
De återkommer de där unga afrikanerna och syrierna till tufflokalen varje onsdag kväll.
Ja, det har blivit en kärna som kommer nästan varje gång.
Ja.
På mellan 5 och 10 ungdomar. Men som mest så har det varit 17 som kommer och går. Och ibland så flyttar de ju när deras etableringstid i Tyresö tar slut, så tappar de ju sina bostäder.
Ja.
Och då måste de söka sig nya, så att flera av dem har tvingats flytta ifrån Tyresö och då tappar ju vi kontakten med dem.
Jag förstår det. Jaha, lycka till med detta projekt för nyanlända ungdomar från Syrien och Afghanistan och Etiopien och Somalia och så vidare. Lisa Norgren Benediktsson, ordförande i TUF. Hej då.
Hej då, tack Åke.